Tack. Ja, Jakob, du är välkommen fram. Du ska få dela Guds ord med oss. Jag vill bara, ifall någon inte vet, vi fick ju vara med och stödja en missionsresa som du gav, eller som du gjorde, och det var vi väldigt glada för. Vi fick den frågan och vi fick vara med och vi fick en liten hälsning, och jag fastnade just för just befrielse och frihet, alltså de här människorna som du mötte och som ni mötte, och som den fysiska bundenhet som någon levde i, och hur det talade till oss, tänker jag, i våran situation också som människor. Varmt välkommen att dela Guds ord med oss. Väldigt roligt. Vi fick ju mötas lite på Pingstpastor och vi har haft lite kontakt. Jag är väldigt glad att du är här.
Ja.
Gud välsigne dig.
Ja, men jättekul att vara här. Väldigt roligt att få frågan att komma hit och predika också. Det är inte alla gånger man frågar om stöd för missionsresa som man får ja heller, så det är jag väldigt tacksam för också. Men som sagt, mitt namn är Jakob då. Jag är pastor i Pingstkyrkan i Askersund. Kommer från början från Västerås, men har via några omvägar Sydamerika, Örebro, hamnar i Askersund till slut. Och har bott där i 3,5 år nu och är förlovad med Ida här. Och vi ska gifta oss nu i sommar, 2 augusti, här i Götene faktiskt. Så det blir så, Kinneklevarkyrka. Det är jättetacksam bara för att vara här idag liksom. Det känns ju på ett sätt som så här, ja, men det är lite speciellt på ett sätt liksom, att säga, ja, men man är inte härifrån, men man kommer hit och sen kan man ändå känna sig hemma liksom, och välkomna hit i församlingen och få frågan att predika på långfredagen. Så tack för det förtroendet, verkligen. Vi är ju just nu liksom mitt uppe i påsk på något sätt. Och i början av den här veckan så var jag faktiskt i Västerås där jag kommer ifrån och umgicks lite med mina föräldrar över helgen och vi var ute i sommarstugan och sådär. På vägen hem därifrån i måndags så åkte jag tåg hemåt. Och då satt jag bredvid en man där på tåget. Och jag vet inte, kanske bara jag som pratar med folk på när man åker kollektivt sådär liksom. Det verkar inte vara jättevanligt i Sverige. Men i alla fall, jag började prata med den här mannen. Som var mellan 70 till 80, pensionär i alla fall. Och han berättade att han skulle hälsa på sina barn och barnbarn. Han var liksom på resa då, liksom, för att hälsa på de här barnen och barnbarnen. Så här, nu när det är påsk, säger han. Och det tog jag som en trevlig liten passning. Så där, liksom. Ja, men han firar också påsk. Ja, härligt. Ja, så här. Och då sa jag tillbaka, jag tycker det är så fint med påsken alltså. Då replikerar han ganska snabbt så där liksom, bara så här. Ja, eller det är inte påsken som sådan som man firar. Nej, okej. Ja, vad kommer nu, tänkte jag. Så här, men vad då? Fira påsk eller inte fira påsk eller så. Ja, men det är ju det här, det är trevligt med ledighet och att det ska vara godis och barnbarnen, de måste ju få sina påskägg också, det vet du. Och då fick jag öva mig lite i helgelse. Fick bita mig i tungan. Be om den helige andes frukt av självbehärskning. Och man fick bara liksom någonstans känna liksom att just det. Det är liksom, det är många som inte vet det här med Jesus liksom. Jag har som sagt rest en del över världen. Och väldigt tacksam för att ni stöttar min senaste missionsresa till Pakistan. Både med ekonomi och i bön. Jag tror att det är kanske det viktigaste, liksom, att vi kan stötta varandra i bön. Att vi kan dela gemenskap i tjänst. Liksom. Och det, för det vill jag säga stort tack. Så den senaste resan som jag åkte till var sagt till Pakistan. Ett befolkningsrikt land med ungefär 255 miljoner invånare. Och de här invånarna, personerna i det här landet, de lever liksom i en pågående urbaniseringsprocess. Jag vet inte om det märkte jag, liksom, jag bor ju också på en mindre ort. Oftast är det vanligt att folk flyttar från mindre orter till städer. Så. Och de lever just nu i den här processen liksom, där många flyttar från landsbygd till städer. Och gigantiska storstäder växer fram. Städer som Karachi och Lahore på 19 respektive 14 miljoner invånare. Som växer fram där i anslutning till de stora slättområdena. Och myllret av motorcyklar och bilar som finns i de här städerna. De häver ur sig avgaser i sådan mängd att liksom längst ner på den blå himlen, längst ner på valvet, så är, liksom, går det över i en askgrå nyans liksom, när man ser där och åker runt i staden. Och i det här landet så kan man säga att 96% av invånarna i Pakistan är muslimer. Och bönutropen, de hörs med jämna mellanrum från olika minareter i städerna och så. Alla människor i det här storstadsmyllret och i de här stora städerna, de kommer ju någonstans ifrån. De kanske kommer från den omdisputerade regionen Kashmir i norra Pakistan, som Indien och som Indien och som Pakistan lägger anspråk på hela tiden. Sådär. Eller så kanske de kommer från den mycket fattiga provinsen Sindh som ligger i söder. Och unga pakistanier på landsbygden, de växer upp utan en framtid i sikte. Därför prövar de vingarna i slätternas storstäder. Men de här storstäderna, de innebär också en risk. Det är alltid ett risktagande. De erbjuder möjligheter som jobb och utbildning. Samtidigt är de några av världens mest förorenade platser. Jag hörde någon säga att för varje år som en person bor i storstaden Lahore så förkortas den personens liv med 3 år. Eller någonting. Alltså väldigt så här, liksom, det är inte hälsosamt. Man ser knappt några äldre människor när man är ute i de här städerna. Det är väldigt många unga människor. Och inte alla människor har goda uppsåt på de här platserna, så som Mikael nämnde lite här inledningsvis. Men man kan säga så här, den folkrikaste regionen Punjab, där jag rörde mig nu under den här resan, det är även den bördigaste delen av landet. Och det finns grönsaker, ris, boskap i överflöd. Och egentligen skulle inte någon enda människa behöva leva i fattigdom och utsatthet om man ser till hur liksom rikt landet är så på något sätt. Livet är mycket svårt för många människor. Och under min resa besökte jag olika tegelbruk. Jag vet inte om det kommer upp lite bilder här i bakgrunden kanske. Men olika tegelbruk där personer arbetar extremt hårt för en mycket blygsam lön. Tegelbruken ligger i utkanterna av städerna och det är den sista platsen som fattiga pakistanier vänder sig till för att låna pengar av bruksägaren när det verkligen krisar. Kanske är det din mamma som behöver en organtransplantation eller din fru som behöver ett akut kejsarsnitt vid en förlossning. Alla dessa saker kostar ju en förmögenhet för människor som lever i samhällets bottenskikt. Och det här bottenskiktet består ju ofta då av religiösa minoriteter. Och bland dessa finns de kristna. När de nödsatta väl har lånat pengar av de här tegelbruksägarna så finns det liksom inte något hopp om att någonsin kunna betala tillbaka det igen. De får arbeta 15-16 timmar om dagen för en minimal dagslön om kanske runt 20-60 kronor per dag. Under en arbetsdag förväntas varje arbetare producera mellan 500 till 1000 tegelstenar. Arbetarna som i många fall inte kan läsa har då ofta lurats in i ett skriftligt kontrakt som till och med binder skulden till kommande generationer. Så att även barnen när deras föräldrar går bort tar över den skuld som deras föräldrar hade då liksom. Hela familjer blir alltså livegna. De tvingas in i liksom nutidens slaveri, kan vi uttrycka det på något sätt. Och allt det här är väldigt mycket hemskt och det är väldigt mycket mörker. Men det finns också små ljusglimtar i allt det här som sker. På den här resan fick jag träffa ledare för organisationer som ägnar sin tid och sina resurser åt att ge utbildning till barn som aldrig någonsin skulle kunna ta sig till en skola annars. Här ser ni en av de skolorna från Brick Pakistan som de anordnar liksom en skola där på tegelbruket så att barnen, när de inte hjälper sina föräldrar med att arbeta och producera tegelstenar, kan de få gå några timmar i skolan också. De får lära sig läsa och skriva så att nästa generation kanske kan ta sig ut från de här tegelbruken och bli fria och erhålla frihet. Och vid vissa tillfällen så väljer också de här olika organisationerna, Brick Pakistan bland annat, att friköpa hela familjer. Alltså, de väljer liksom att betala ett pris Att friköpa den här familjen från den skuld som de har till tegelbruksägarna. Så att de kan få en annan tillvaro i frihet bortom tegelbruken. Jag tänker att det finns många likheter. Vi kan ta bort de här bilderna nu, det går bra. Så. Jag tänker att det finns många likheter mellan de kristna på tegelbruken i Pakistan och Guds folk som var slavar i Egypten. Jakob som fick namnet Israel flyttade med hela sin familj till Egypten som ett sätt att undvika svälten i det egna landet. Hans son Josef hade skapat sig ett gott rykte i hela Egypten som faraos högra hand, och Egypten växte Guds folk år efter år när de bodde där. Men så kom till slut en farao som inte kände till Josef. Som inte visste hur mycket gott han hade gjort, vad han hade bidragit till i nationen. Istället för att tänka generöst och välvilligt om Guds folk så började han frukta dem. Och han sa så här i Andra Mosebok kapitel 1 och vers 9-14. Då sa han så här: Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu fler. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten. All denna slavtjänst som de tvingades till. Farao, han agerar i fruktan gentemot Guds folk. Stolt så förhäver han sig liksom mot dem och han förslavar dem under sig. Och likheten är ju väldigt slående med de här kristna och andra minoriteter i Pakistan. Som också varje dag går upp tidigt på morgonen innan solen har gått upp och producerar tegelstenar. Israeliterna, de behövde också de göra tegelstenar och lera. Tungt arbete. Och de arbetar ute på fälten i den svedande hettan. Men i Bibeln så är det som att de här översittande ledarna, alltså farao med sitt gäng, de går liksom steget längre. Det beskriver också att han går så långt att han befaller att alla nyfödda pojkar från Israels folk ska dödas. Han tar liksom nästa kliv i ondska. Och kanske var det så att innan Gud förhärdade faraos hjärta så att han inte vände om från de här onda handlingarna, så hade farao redan själv i sitt hjärta bestämt att han skulle löpa ondskans lina hela vägen ut. Alltså i en förtryckt tid, i en tid då det var väldigt tungt att bekänna sig till Javé, till att bekänna sig till Gud som har skapat hela världen, så kallar Gud på Mose för att leda sitt folk ut ur slaveriet. Och Mose, han går till farao och begär: släpp mitt folk! Säger han. Han ropar inför honom och säger: släpp mitt folk! Och farao, han svarar: nej, det tänker jag inte. Och som ett straff för detta så drabbas Egypten av 10 olika plågor i stigande besvärlighetsgrad. Och efter varje plåga frågar Mose fortsatt om frihet för sitt folk. Släpp mitt folk. Låt dem gå. Låt oss gå härifrån. Men han bemöts alltjämt av de här samma nekande svar från farao. Och till slut så kommer den 10:e och svåraste plågan av dem alla. Döden står för dörren och alla förstfödda i alla familjer och allt förstfött bland alla boskap i hela Egypten ska dö. Som ett straff för det slaveri och den massaker som Guds folk själva hade fått genomlida. och blir utsatta för. Gud själv, han tar striden. Han tar striden mot en orättvis och översittande och förtryckande fiende. Han tar striden. Och Herren själv, han går fram och han strider för sitt folk. Och han tillkännager även hur de ska minnas och fira det här. Att Gud själv går fram genom Egypten så att hans folk kan fly därifrån. Vi ska läsa Andra Mosebok kapitel 12, 1-13. Och då står det så här då. Herren sa till Mose och Aron i Egypten. Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad ska ta ett lamm eller en killing. Ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur. Allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni ska spara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast, detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Amen. Alltså Gud, han instiftar påsken. Påsken är en gammal högtid. Det var inte någonting som bara kom liksom genom Jesus. Utan det är en högtid som han instiftar för sitt folk. Guds folk ska minnas flykten från Egypten. Att man en gång var slavar i Egypten. Att man levde med förtryckande, översittande herrar. Som bestämde och som tvingade dem till att producera de här tegelstenarna. Och bygga de här städerna. Därför firar judiska familjer än idag påsken. Med att äta köttet från ett lamm, osyrat bröd och de här beska örterna. Det hebreiska ordet för påsk är pesach. Vilket betyder att hoppa över. På engelska kanske ni har hört att högtiden brukar kallas för Passover. Passover. I liksom judiska sammanhang. Vi har ju hört Easter ibland så, men Passover. Och det är liksom för att Gud, han hoppar över. He passed over. Han hoppade över de portar som var bestrykta med blodet. He passed them over. De portar. Han hoppade över de portar som var bestrykta med blodet. Från ett offrat lamm. När Gud går fram där i Egyptens land för att straffa den ondska som finns, så går han inte in i varje enskilt hus och frågar om personerna där inne har varit goda eller onda. Han går liksom inte in och kollar, utan han kollar på dörren. Han kollar på porten, han kollar på blodet. Finns blodet där? Är det här hemmet beskyddat? Han ser till offret. Han ser till det pris att den här familjen är friköpt. Med blodet från ett lamm. Döden drabbar bara dem som inte har sitt hus täckt med blodet från ett lamm. Alltså påskhögtiden som det judiska folket sedermera firade till minne av den här första påsken. Innefattade offret av ett felfritt lamm på eftermiddagen, fredagen innan lördagen. Då man var inne i sabbaten. Detta gjorde judarna för att minnas att döden inte drabbade de portar strukna med blod och att Gud befriade sitt folk ut ur Egypten. Även Jesus, han firade också den här högtiden när han växte upp. Han födde sitt judiskt hem i en judisk nation. Han kände till berättelserna om hur Gud räddat sitt folk ur slaveriet i Egypten. Han visste att hans förfäder arbetade hårt med att producera tegelstenar och bygga de här städerna, Pitom och Ramses. Och han hade full kännedom om att folket slaktade ett felfritt lamm för att stryka över porten, som beskyddade från döden. Och Jesus, han säger inte emot. Han säger inte emot Johannes döparen när han kommer gående längs med floden Jordan. Han kommer gående och Johannes, han ropar om Jesus och pekar på honom och säger: se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Låt det bara sjunka in. Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Alltså Jesus, han visste att befrielse hade ett pris. Han visste det. Han hade lärt sig det sedan barnsben så där. Att det finns ett offer. Det behövs blod för att beskydda. Han visste att beskydd från döden köptes genom slakten av ett felfritt lamm i Egypten. Arbetarna på ett tegelbruk i Pakistan, de vet att deras liv har ett pris som någon behöver betala. Hela deras liv kanske de levt med en skuld som inte går att liksom betala tillbaka, att återgälda. Och idag då är det långfredag och vi minns det smärtsamma lidandet som Jesus gick igenom på korset. När han dog, när han lät sig själv offras, när han uppgav sitt liv, när han uppgav sin ande. För att friköpa oss från syndens och dödens makt. Han lät sitt blod rinna för att döden inte skulle drabba oss och för att vi skulle befria från den här förtryckande makten. Det som vi har besvär med, det som vi har problem med. När vi slavar under synden så vill Jesus befria oss från det. Han lät sitt blod strykas över dörrposten på din port. Han låter dig ta upp av penseln och dra de där dragen över din port. Så att döden inte får komma in. Och det kunde bara köpas med blodet från ett felfritt lamm. Se, där kommer Guds lamm som tar bort världens synd. I första Petrusbrevet kapitel 1, vers 18-19 står det: ni vet att det inte var med förgängliga ting. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var inte det. Det var inte förgängliga ting. Ibland kan man känna sig förbannad, som att det ligger en förbannelse över min familj. Varför ska det vara så här? Varför går alla våra relationer i kras i just min familj? Varför är det alltid så mycket temperament i min familj? Varför har vi svårt att förlåta varandra? Det var inte med silver eller guld som det gick att friköpa från de här sakerna och få förlåtelse för de här sakerna. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Och det är det vi minns. Det är liksom inte påskägg. Det är inte godis. Det är inte ledighet. Det är inte därför vi är här på en fredag i kyrkan. När man skulle kunna vara hemma och kolla på något härligt tv-program eller gömma påskägg till barnbarnen. Det är blodet. Det är blodet från ett felfritt lamm. Det är därför vi är här ikväll. För att vi behöver stryka det över vår port. Vi behöver gå ner hit. Precis längst ner. vid korset. Och vi behöver ta vår pensel. Och vi behöver doppa det i den pöl som finns där av Jesu blod. Vi behöver ta den penseln. Och vi behöver se i vårt liv. Vad finns som jag behöver bestryka med Jesu blod? Vårt frukt är att döden ska komma in. Vårt frukt är att döden ska komma in. Vet ni, ibland så har jag mött människor som lever i en sån otrolig salighet. Alltså förtröstan på Gud. Inte för att de har blivit befriade från alla sina besvär i sina liv. Jesus han säger det, i världen får ni lida. Men de känner en salighet och en förtröstan. För att Gud har gjort dem fria från deras Egypten. För Gud har tagit dem från slaveriets land in i löftets land. Genom att han har bestrykit portarna med blod. Att se lyckan i en pappas ögon. Som har blivit friköpt från ett tegelbruk. Och se att de har en otroligt torftig miljö där hemma i huset. De har kanske inte allt de behöver. De har i alla fall inga påskägg. Eller någon tv att kolla på. Men det finns lycka i hans ögon. Det finns salighet i hans ögon. För han vet att han är fri. Priset blev betalt. Han blev tagen från tegelbruket. Från slaveriets land. Blev han tagen till löftets land, till friheten. Och han känner alltid jämt i en fattig miljö. Jag är fri. Jag blir friköpt. Därför kan jag känna glädje. Och när Jesus dog på långfredagen så var det på eftermiddagen omkring klockan 15, tror man. Och en del teologer, de menar på att det var just vid den här tidpunkten, runt klockan 15 på eftermiddagen, på den fredagen. Vid påsk. Som påsklammet i templet slaktades. Jesus han hänger där på korset. Och han avlider. Vid samma tidpunkt som det felfria lammet. Måste slaktas. För han är det slutgiltiga och fullbordande påskalammet. Guds lamm som tar bort världens synd. Han friköper oss, han tvättar oss rena. Han befriar oss till ett evigt liv. Till löftets land. Ibland säger man ju det, så här, himlen är vårt hemland. I världen är vi främlingar och gäster. Men himlen är vårt hemland. Vi ska vara med Gud för evigt. Jag ska precis avsluta här nu. Och jag vill bara fråga en fråga för att avsluta också. Innan vi bjuder in till förbön och sjunger någon mer lovsång och så. Men det är den här frågan. Vad är ditt Egypten? Vad är det som du känner är ditt tegelbruk? Vart någonstans känner du att du behöver befrias ifrån? Gud, han finns över hela världen. Han gör saker hela tiden. Och han vill göra något i ditt liv idag och ikväll. Vart är det som du slavar och kämpar och brister och känner att Gud, jag orkar inte mer? Vart någonstans är det som du behöver befrias ifrån? Vilken port behöver du bestryka med Jesu blod? När du tar penseln, doppar den vid foten av korset, vid det urgamla korset och bestryker den porten med blod så att du inte behöver frukta döden. Är det din familj som du ska be för? Är det din arbetsplats där du behöver befrielse och genombrott? Är det sjukdom? Är det dig själv? Jag ska öppna upp för förbön nu och tänk på det. Jesus han vill befria dig från där du slavar, från där du kämpar.